I kväll ska vi börja i Matteus 5 och 48. En jätteintressant vers. Matteus 5 och 48. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Amen. Ja, Nya testamentets allra mest knäckande vers, eller hur? Och det har vi ju många gånger urskuldat oss och sagt att det var Jesu avsikt att knäcka oss. Jag tror att den teologin är fel. Därför att vi läser ju versen ungefär på samma sätt som Eva lyssnade till ormens frestelse. Det är meningen att ni ska bli som Gud. Och jag tror att det måste redan det utvisa att vi kanske läser på fel sätt. Ibland när texter är gåtfulla i våra svenska eller danska biblar så har man god hjälp av att tjuvtitta lite i grundtexten. Ordet fullkomlig är ju det knäckande här. Vad står det i grekiskan? Jo, där används ett ord som heter teleios. Och det är ett finurligt ord. Väldigt många ord och väldigt många viktiga ord, både i gamla testamentet och nya, inte minst i gamla, är lustiga ordlekar. Och det här är en sån där lustig ordlek. Jag hade en gång en klasskamrat när jag gick, ja det var väl i realskolan som det hette på den tiden, högstadiet skulle det heta nu. Vi fick en dag ett läxförhör i engelska där vi skulle översätta glosor som ingick i dagens portion, och så hade jag en klasskamrat som inte hade läst på ett smack. Han kunde därför ingenting. Han lämnade in blankt, men så tyckte han det var lite förnedrande att lämna in ett helt blankt papper med ett namn på. Så på en av glosorna så skrev han oöversättlig svensk ordlek. Och det är lite grann det vi har här, oöversättlig grekisk ordlek. Därför det här teleios, det är en avledning av ett substantiv som heter telos. Och telos betyder mål. Och då är det ju så att det som har nått sitt mål, det är färdigt, det är avslutat. Och det är fullkomligt. Och här talas nu om att vi ska ha någon sorts sinnelag. Det krävs inte av dig och mig att vi ska vara färdiga idag. För det säger skriften klart och tydligt. Det är vi inte, och det kommer vi heller inte att bli förrän Jesus kommer tillbaka. Vi kollar. Första Johannesbrevet, tredje kapitlet, de tre första verserna. Där sägs det tydligt och klart. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Poängen i den här texten är att Jesus är för närvarande liksom fördold för världens ögon. Och det är du och jag också. Det är ännu så länge inte fullt synligt att du och jag är födda på nytt. Och din och min nya identitet kommer heller inte att vara fullt synlig förrän han blir fullt synlig. Och vi får se honom. När han blir synlig och vi ser honom, då blir du och jag synliga. Nu är vi Guds barn, men det är ännu inte uppenbart vad vi kommer att bli. Utan vi är på något sätt snarast en puppa eller möjligen en larv som med tiden kommer att bli en fjäril. Men vi är inte där ännu. Det begärs inte av oss att vi ska vara på en punkt där vi efter Guds frälsningsplan ännu inte befinner oss. Men vi är på väg emot ett mål. Historiens mål är det ögonblick då Jesus kommer tillbaka. Och när historien är avslutad och fullbordad, när den har nått sitt mål, då har du och jag som Guds pånyttfödda barn också nått vårt mål. Och då är historien avslutad och fullkomlig. Då har han kommit tillbaka i sin fullkomlighet och du och jag, vi träder fram i vår fullkomlighet. Den som vi har fått som en gåva av honom. Men nu är det ju så här att i Guds rike råder ju inte klockan på samma sätt som hos oss. Gud som är evig har inget armbandsur. Och jag ska för min del slänga mitt så fort jag får chansen. Jag tror inte vi behöver passa tider i evigheten. Det ska väl bli härligt. Ljuvligt sovmorgon varenda dag om du vill. Bara en sån sak. Eller vad säger du, Peter?
Jag ska tänka på det nu.
Halleluja.
Jag är trött med det, så kan jag inte behöva sova.
Nej.
Ingen aska gånger med
det. Nej, just det. Ja, det är en teologisk diskussion på högsta nivå. Och vad gäller då för dig och mig nu? Jo, det gäller på något sätt att vi ska vara medvetna om det mål vi rör oss emot. Och jag tror att den målmedvetenheten kan rymmas i ordet teleios. Därför att målet är Guds fullkomlighet. Den är given till dig och mig. Inte i fullbordat skick, utan ska vi säga som ett halvfabrikat, men med löfte om att du också ska få resten. Ta vara på den fullkomligheten, se till så att du inte förlorar den. I praktiken för dig som människa, var medveten om vart Gud håller på att föra dig. Och vi ska strax titta på hur den tolkningen av den här versen ger ett intressant innehåll åt bergspredikan som helhet. Men först ska vi göra några utflykter i Nya testamentet och se på den här bilden, detta med att vi rör oss mot ett mål. Andra Timoteusbrevet 4, verserna 6 till och med 8. 2 Tim 4, 68. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren den rättvise domaren ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Jag har fullbordat loppet, säger Paulus. Jag håller på att springa i mål nu. och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Och det här loppet som han talar om, det är ju nu inte 100 meter eller 110 meter häck, utan det är maraton. Det här är en långdistanslöpning. Och problemet med långdistanslopp, det är att alls komma i mål. Du vet när medelålders gentlemän plötsligt upptäcker gråa strån på tinningarna, så drabbas de ju av något som brukar kallas för Vasaloppssyndromet. Och då ska man bevisa att man är alls inte så gammal som tinningarna utvisar, utan man ska ju med glans klara att stå på skidor från Sälen till Mora eller vad det är. Med blåbärssoppa och allt. Och naturligtvis är det så att när man med ett ryck reser sig från kontorsstolen och ska löpa Vasaloppet, så är det en bragd om man alls kommer i mål. Många får ju bäras ut med skidorna för. Och det är ett sånt lopp som vi är inbegripna i. Ett uthållighetslopp. Ett långdistanslopp. Där det gäller att, så att säga, finnas kvar på banan tills loppet är slut. Jag har bevarat tron, säger Paulus. Ja visst, det är ju inte så hemskt svårt att bevara tron. Du vet, när man är nyfrälst och glad och andedöpt och profeterar varannan minut och det är tjo och kim och livat i luckan. Det är inte svårt. Men du vet, någon vecka före martyrdöden, det kan vara lite värre. Därför är det så att man kan ofta finna som långdistanslöpare att i början, ja visst, de första milen, inga problem. Det här kommer vi ju klara med glans. Och så tittar man på dem som kanske håller på lite längre och säger, vad ni ser säckiga ut. Hoppa, hoppa gubbar, säger man. Man har inte kommit så långt än. Mjölksyran har inte samlat sig i benen. Man tycker att kondisen är oändlig. Det är ju liksom bara att ta ut av de himmelska rikedomarna. Och visst. Kom igen om 30 år, får vi se hur det låter. Ja, det kan vara lite kärvare. Man har kanske gått på en del smälla. Det har kanske hänt en del på vägen. Och då kanske man bättre förstår det här Paulus skriver. Jag har bevarat tro. En löparbana. Första Korinthierbrevet 9 kommer vi naturligtvis inte ifrån. Så det är lika bra vi slår upp 19 versen. 1 Kor 9 och 19. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Här talar en målmedveten man. Och det är ju nu inte så att han är som en kameleont, Paulus. För judar har jag varit som en jude, och för dem som inte står under lagen har jag varit som om jag inte hade lag, och så vidare. Han är mycket väl medveten om vem han är. Men han försöker i sin målmedvetenhet att komma alla till mötes så långt det går. Varför det? Därför att han vet att tiden är kort. Och han vet att han kommer att gå i mål en dag. Och han längtar efter segerkransen. Och när han sen fortsätter i 10:e kapitlet så drar han ut den här tanken om att vara på väg mot ett mål. Och då talar han om Israels vandring genom öknen. De var på väg till ett mål. Och så börjar han ta upp dem som aldrig kom fram till målet. Därför att de gnällde över att de inte fick annan mat än manna och de hade lite andra tricks och hyss för sig. De blev kvar i öknen därför att de inte kom ihåg målet. Hade de kommit ihåg målet så hade de inte klagat över maten. Utan, och de hade ännu mindre längtat till Egypten. Utan de hade målet i sikte. Och de som hade målet i sikte, de kom fram. Det var visserligen bara två i hela skaran, men det var ju inte så roligt det, kanske. Deras barn kom ju fram. Vi ska bläddra vidare till Filipperbrevet, till det 3:e kapitlet. Till där möter vi ordet teleios på nytt. Och även här har det översatts med fullkomlig. Vi ska börja läsa i 10:e versen och läsa till den 16:e. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. I ena versen är han fullkomlig och i nästa vers så säger han tror inte att jag är fullkomlig. Och båda gångerna står det teleios. Och även här använder Paulus bilden av löparen som är på väg mot målet. Och som glömmer det som ligger bakom. Gamla strapatser, gamla besvikelser. När han ramlade i kärret i förra veckan och när han stod på näsan eller sprang på ett träd eller vad det kan ha varit. Vi springer ju på väggen då och då. Det gör vi ju. Och att kunna förgäta det som ligger bakom. Så att man inte resignerar. Så att man inte blir sittande. Så att man inte ger upp. Utan man reser sig. Man dammar av sig. Och så säger man till Herren. Nu ger du mig kraft igen så jag kan fortsätta. Låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Ja, det är att vara målmedveten. Vi måste alltså förstå att när det talas om vår fullkomlighet i det här sammanhanget så är det någonting som vi har fått som ett löfte och som ett förskott genom den heliga ande. Men vi löper uthålligt mot målet, mot löfteslandet. Det är som vi är lovade, Guds rike. Nu talar ju Paulus om en segerkrans. Och den där segerkransen måste vi kika lite grann på innan vi gör en översikt över Bergspredikan. Men vi ska gå tillbaka till Bergspredikan och så ska vi titta i Matteus 5, verserna 10-12. Matteus 5, verserna 10, 11 och 12. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ja, det kanske du inte visste, att du är salig när folk talar illa om dig. Och när folk ljuger på dig och skvallrar på dig och gör allt möjligt orätt och orent för Kristi skull. Då är du salig. Det har jag aldrig märkt, säger du. Jag brukar få fjärilar i magen för min del. Är det det som kallas att vara salig? Nej, det är det inte. Det är osaligt att ha fjärilar i magen, jag menar inte så. Men ju mera målmedveten man är, ju mer man har målet för ögonen, desto lättare har man att påminna sig det här som nu Jesus vill säga. Nämligen att när vi får lida här för hans skull, så väntar det lön i himlen. Och lönen är någonting som vi talar väldigt lite om. Vi är ju goda lutheraner hela bunten. Och lön, det låter ju skumt, eller hur? Det låter lite som fackföreningar och löneförhandlingar och strejk och så här. Så att det är vi ju för fromma för. Sånt vill vi inte ha. Det talar vi aldrig om. Så är vi på den säkra sidan. Men Bibeln talar om lön. Och därför ska vi bekanta oss med lönen och med segerkransen. Första Korinthierbrevet 3 är den viktigaste texten i Nya testamentet när vi ska läsa om lönen. Verserna 11 till och med 13. 14, 11 till, nej, tillbaks igen, 15, 11 till 15 ska vi ta. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön, den vars verk brinner ner ska bli utan, själv ska han dock räddas, men som ur eld. Det händer att folk frågar ibland om det här är en text om skärselden. Svar nej. Det är det inte. Men det Paulus talar om, det är att när tiden är slut så kommer så att säga Guds andes eld att falla. Och allting som hör Guds ande till och som alltså är byggt av ädelt material så att säga. Det du och jag har gjort i andens inspiration, i andens kraft, i andens ledning. Det kommer att bli bestående. Och för det kommer du och jag på något sätt att få lön. Men det som vi gjorde för vår egen skull, om det så också är stora märkvärdiga mirakler som vi egentligen gjorde för att visa oss på styva linan, eller det vi på annat sätt gjorde för egen skull, en hjälpsamhet som vi kanske bara gjorde för att liksom bevisa hur hjälpsamma vi är, istället för att vi gjorde det av medkänsla med den som behövde hjälp. Åh, det är gräs, det är halm, allt kött är hö. Och det som är fött av kött, det är kött. Det blir aldrig ande någonstans på vägen, det är alltid kött. Det som är fött av ande, däremot, det är ande. Och det betyder att när andens eld faller över det som är hö, vush, säger det. Du vet sådär som, sen kommer brandkorn. Men det går inte att släcka. Psh, så brinner det upp. Och det blir kanske en dag av stora överraskningar för oss alla. Det är för att mycket av det vi trodde, det kommer att vara kvar. Psh, så brinner det upp. Och mycket annat som vi tänkte att, uff, vad det där gick dåligt. Och ja, det där skulle jag nog aldrig ha gett mig in på. Jag ångrar det. Där står det. Guld och silver och platina. Visst. Ädelstenar och diamanter. Du står där och gapar. Ja. Är det sant? Ja. Det kanske det är. Det får vi se när den dagen kommer. Men du förstår, det som det talas om här, det har inte med ditt inkommande i himlen att göra. Därför nu talar vi om, så att säga, din livsföring från och med den dag du blir född på nytt. Det liv du har levt som kristen. Men i det ögonblick du blev kristen blev du också garanterad hemortsrätt i Guds rike. Så även om rubbet brinner upp och du har legat i hängmattan och sovit sen det ögonblick du blir född på nytt. Ja, det kanske inte ens finns något att elda då, det vet jag inte. Men du kanske har varit idukt verksam med allt möjligt strunt, vad vet jag. Eller jag kanske har det. Och det blir en mäktig brasa. Oj vad det brinner. Man tycker, har det aldrig slutat att brinna, så vi kan börja leta i askan och se om det kan ligga någon liten diamant i alla fall. Ja, det spelar ingen roll. Rubbet har brunnit upp. Men du går raka vägen in i Guds rike. Därför det här har inte med ditt medborgarskap att göra, utan det har med din lön att göra. Det är två saker vi måste lära oss att hålla isär. Medborgarskapet är nåd och bara nåd. Men har du förvaltat den nåden på ett gott sätt under ditt liv här på jorden, så är du lovad lön för det. Och så långt jag kan förstå är det så här att detta handlar nu inte om vilka fina resultat du har åstadkommit. Jag tror inte lönen beräknas på basen av det ena eller andra resultatet. Så här många väckelsemöten har jag hållit. Så här många böcker har jag skrivit. Så här många har jag vittnat för på busshållplatsen. Nej, det kanske det inte är. Utan om jag förstår skriften rätt, och vi ska strax se ett exempel på det, så handlar det kanske mer om att lönen på något sätt står i proportion till vad du har lidit för Kristi skull. Vad du har avstått ifrån i detta livet. Vi bläddrar till andra Korinthierbrevet, till det tredje kapitlet. Nej, till det fjärde. Och läser verserna 16, 17 och 18. Andra Korinthierbrevet 4, 16 till 18. Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Du lägger märke till nu hur Paulus formulerar sig. Mina kortvariga lidanden bereder en överväldigande härlighet. Härligheten är lönen Och lidandet är så att säga det som vi får lön för. Vi delar Kristi lidanden. Gläd er och jubla när man sanningslöst säger allt ont om er. När man förföljer er och dödar er. Er lön blir stor i himlen. Så gjorde man också med profeterna som var före er. Och när vi ändå har andra Korinthierbrevet uppe så hoppar vi till 5:e kapitlets 10:e vers. Eller vi kan ta 8, 9 och 10. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag, vare sig vi är borta eller hemma. Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol sådana vi är. Och där ska var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv. Gott som ont. Det där är ju en sån där skräckvers för många kristna. Det är en som dyker upp då och då i själavårdssamtal. Ja, ja. De säger att man blir frälst av nåd. Men här står att man ska få igen sina gärningar. Ja, visst. Men nu handlar det inte om medborgarskapet utan nu handlar det om lönen. Och de två begreppen måste vi hålla isär, annars blir vi förvirrade. Och i det ögonblick vi blir förvirrade så trillar vi tillbaka i detta med att nu måste jag vara riktigt duktig, annars får jag inte vara med. Jo, det får du. Men lön blir det kanske ingen om du så att säga förspiller ditt kristna liv här. Men det blir härligt i himlen ändå. Det tror jag vågar lova. Ty där Herren är, där är glädje. För hans ansikte är glädje till fyllest. Men du minns hur det var när Jakob och Johannes kom och bad att få sitta till höger och vänster om Jesus i hans rike. Och då säger han, kan ni dela? Kan ni dricka den kalk jag dricker? Ja då, säger de, det kan vi. Ja, det ska ni få, säger Jesus. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida kan inte jag lova bort. Den har Fadern bestämt. Men på något sätt består tydligen lönen i att ju mer vi har delat Kristi lidanden, desto närmare honom kommer vi att få vara. Och det är kanske någonting underbart. Men vi blir inte utanför. Du har ditt medborgarskap med det heliga i Guds rik. Låt oss bläddra tillbaka till bergspredikan, till Matteus 6. Och läsa de första 4 verserna. Då ska ni se att den där lönen, den dyker upp då och då i bergspredikan. Så att så fort Jesus har sagt att vi ska vara fullkomliga och därmed målmedvetna så som Fadern i himlen är fullkomlig, så säger han: var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er Fader i himlen. När du ger allmos, så låt du inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmos, så låt du inte den vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda, då ska din Fader som ser i det fördolda belöna dig. Här märker du återigen att du blir inte belönad för allmosans skull, utan för detta att du avstod från att söka människors beröm när du ändå gav en allmosa. Det du avstår från i detta livet för Kristi skull, det kommer du att få lön för i nästa. Och i det nästa har du medborgarskap därför att du är född på nytt och tillhör Kristus. Det har du fått som en fri gåva av bara nåd. Vi ska gå vidare då till Matteus 6 och 19. Då ska vi se att det här är nu en viktig tanke. Detta med målmedvetenheten och lönen. Det är viktiga tankar för att vi inte ska tappa modet. För att vi inte ska, så att säga, förlora kursen. Matteus 6 och 19. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Det finns alltså skatteplanering. Det är viktigt. Men den handlar inte om hur man ska lura staten på pengar. Utan det handlar om att placera sin skatt och därmed sitt hjärta på rätt ställe. Det är en av livets hemligheter här. Att ha sin skatt på rätt ställe. Och poängen med det Jesus säger här, det är ju just detta att du under ditt jordeliv kan samla skatter i himlen. Hur gör man då, säger du? Jag har inte så långa armar så jag når dit så jag kan lägga dit mina enkronor och sparslantar. Nej, det kan du inte göra. Det är inte så man gör. Utan det är istället så att det du avstår från för Kristi skull här på jorden, det kommer du upptäcka när du kommer fram. Där ligger ju det som jag avstod ifrån, om jag får uttrycka mig lite bildlikt. Det är inte säkert att om du ger bort en moped här att du får en moped i himlen. Det är inte så det funkar. Inte ens en Cadillac, utan jag hoppas att gatan av guld ska bli någorlunda fria från motorfordon. Vi har ju tid nog så vi kan gå. Och en av de viktigaste sakerna här som vi då ska komma ihåg, det är att en vanlig situation i ditt och mitt liv där vi verkligen avstår från något för Kristi skull, det är när vi förlåter vår nästa. Jag avstår från vedergällning för Kristi skull. Jag avstår från att kräva rättvisa. Underbart, säger Herren. Du ska få lön för det. Din lön är stor i himlen. Det kan göra det lite lättare att förlåta människor som har behandlat en illa. Din lön blir stor i himlen. Det är inte meningen att du ska gå och vända andra kinden till och bli någon sorts allmän slagpåse. Någon som alla blivande boxare ska träna på tills du är fullständigt groggy. Det är inte meningen. Och att när du sen kommer till himlen så är det ingen som frågar efter att du har blåmärken överallt. Oh nej. Det du har gjort för Kristi skull och det du har avstått ifrån, det ska du få lön för. Ty Gud är god. Han begär inte det orimliga av dig. Han vill att du ska vara och bli fullkomlig så som han själv är fullkomlig. Och du förstår, ju mer vi har målet och lönen och segerkransen för ögonen, desto mer blir det plötsligt möjligt att leva det liv som bergspredikan talar om. Inte perfekt, men du börjar att röra dig i riktning mot Fadern. Och nu är det ju så här att i ditt och mitt liv så handlar det alltså om att fullborda loppet och bevara tron. Och som jag sa förut, det är lätt gjort de första veckorna och månaderna. Men det kan bli kärvare allt eftersom åren går. Man vänjer sig ju vid det oerhörda, det är en variant. Man kan inte gå omkring och vara nyandedöpt decennium efter decennium. Det har jag aldrig mött någon som har klarat. Och var lika i gasen efter 40 år som man var efter några timmar. Man vänjer sig. Och redan därigenom blir ju på något sätt loppet tyngre. Och då kommer frestelserna. Då kommer det där som vill locka en till att liksom sätta sig på en stubbe ett tag vid vägkanten och tjoa efter blåbärshoppa. Och kanske bli sittande på stubben. Det är ju gott med blåbärshoppa. Och själv är man ju så trött. Och egentligen är det ju rätt synd om mig som ska behöva löpa här. Vi minns ju hur de sa i öknen. Och så här säger ju du och jag också ofta. Åtminstone jag. Och därför handlar ju bergspredikan mycket om de frestelser vi möter. De lockelser som ska få oss att sluta loppet. Och vi kan ju bara göra en liten exposé och titta efter vilka sådana frestelser som Jesus nämner när han nu talar om loppet och målet och lönen. 5 kapitlet, Matteus 21 vers. Ni har hört att det blev sagt till fäderna: du ska inte dräpa, den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Här handlar det om vrede utan orsak. Här handlar det om att förakta. Och här handlar det om att förbanna. Och då är det ju lätt att tänka så här: jaha, man får inte bli arg. Underförstått, för då blir Gud arg. Och han får bli arg, men jag får inte bli arg. Och när Gud blir arg så får jag inte vara med längre, och då är jag inte Guds barn. Det gamla hederliga kristna konfliktförbudet. Nej, det handlar det inte om. Det handlar inte om att då blir Gud arg, utan det handlar om att du kommer att vika av från vägen. Jag tror att vi skulle ha stor anledning att se upp mer än vi gör med föraktet. För tänk vad lätt det är att förakta. Du skulle se min församling. Ja, den är ingen vidare. Nej, tror jag det, du är ju där. Och som du låter så måste det ju, kan det ju inte vara någon rolig församling att vara i. Visst, lite förakt. Du förstår, man kan inte bära eld i kläderna utan att bli brännskadad. Det kan man inte. Och väldigt mycket resignation i våra församlingar började en gång i världen med förakt. Förakt för andra kristna. Förakt för det man kallade världens barn. Och så småningom vänds det föraktet ut och in, och vi blir sittande med det övermäktiga självföraktet. Och så har Vasaloppet upphört. Vi fortsätter. Nästa avsnitt handlar om att vägra be om förlåtelse när man står i skuld. Att vägra söka försoning. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut för du har betalt till sista öret. Det här handlar om att inte vilja göra upp en verklig skuld. Som jag sa i förrgår. Det finns ibland kristna som springer och ber om förlåtelse fast de innerst inne inte tycker att de har gjort något som är fel. För det står ju att man ska lägga ner sin offergåva och gå och förlika sig med sin broder. Ja, men man ska inte bli oärlig för det. Det som det talas om här, det är att det är en risk om du är medveten om att du har en skuld, men du är för stolt för att söka försoning. Då börjar du återigen bära eld i kläderna. Det kommer på något sätt att bli någonting som får dig att liksom inte klara loppet längre. Ty varför vill du inte gå och söka försoning och förlikning? Jo, därför att du är rädd om något här på jorden. Du har någon skatt här på jorden, om inte annat så din fåfänga och din stolthet, som du gärna vill ha i orubbat bo. Samla er inte skatter på jorden. Samla er skatter i himlen. Åh, du avstod från din stolthet för Kristi skull. Det kanske väntar lön för det med. Varje gång du avstår från något på denna sidan, så kanske det väntar något på den andra. Nästa avsnitt handlar om att bryta löften. Och först så står det om att bryta ett äktenskap. Och sedan så står det om konsten att lova något utan att egentligen ha lovat. Man svär vid det ena eller andra hårstrået, eller vid den ena eller andra prylen i templet och så vidare. Och man har ett system av mer eller mindre brännvinsadvokatyr. Där det handlar om att ja, det löftet är inte så noga. Det behöver du inte ta så allvarligt. Oj, vad vi har trixat med äktenskapslöftena på senare tid. Och oj, vad det har fått oss att bli sittande. Har ni tänkt på det? Tänk vad mycket av stagnationen i våra församlingar som egentligen har sin grund i att vi inte har hållit löften som vi har ställt. Utan när vi låter löftena, ja, bli så där relativa, då kommer vi ur kurs och orkar plötsligt inte längre. Vi kör med bromsarna på. Sen kom ju det här berömda avsnittet från 38:e versen. Med andra kinden. Och det är ju någonting som vi läser som ett vredesförbud. Du får inte bli arg. Jo då, det får du visst det. Vredgens män synden icke. Det är ganska lätt att synda när man blir arg. Det vet de som har kort stubin. Men man behöver inte göra det. Och det råder inget förbud emot vred. Och det Jesus talar om här är egentligen inte vreden. Utan här handlar det ju mer om girigheten. Om någon kommer och knycker skjortan ifrån dig, så kan det ju hända att du blir så galen så du börjar processa. Åh, nu ska vi ha in Henning Sjöström här och vi ska ha in alla möjliga Pelle, vad han heter nu den här. Ja, just det. Vi ska inte göra reklam. Och nu ska vi dra igång en jätteprocess. Skjortan ska tillbaka. Och då kommer Jesus och säger: aj, aj, aj. Det värsta som kan hända dig är att du vinner den processen. Därför då har du tappat målet ur sikte.
Då går du stärkt som en pansarbåt ur konflikten. Här ska ingen ta någon skjorta ifrån mig, inte. Jag klipper till direkt. Det stod till och med i Aftonbladet.
Ja visst. Jo då. Du fick skjortan tillbaka men du tappade himlen. Det är ett dåligt byte. Var målmedvetna så att inte prioriteringarna blir totalt upp och ner. Det är det Jesus vill säga. Utan kan du övervinna den andra genom att ge dem byxorna också, så gör det för allt i världen. Byxor är inte så farligt. Och både för byxorna och skjortan vänta lön. Men vi måste läsa detta så det blir evangelium.
Sen kommer allt det här som vi tangerade nyss. Detta att avstå från människors beröm. När man ber och när man fastar och när man ger allmosor och i alla möjliga andra sammanhang.
Att vara noga med att inte samla poäng hos människor. Ty antingen blir vi ärade av Gud eller av människor. Och det är långt bättre att bli ärad av Gud. Både här i tiden och i evighet.
Sen kommer i 6:24 och framåt talar Jesus om bekymmer. Ja, jag skulle kanske också säga att när vi är allt för inställda på att utföra det vi gör för att få beröm av människor, då blir vi på något sätt tomma invärtes. Har ni märkt det? Det är som att det blir till sist bara ett tomt skal. Livet urholkas inifrån på något sätt. Och då är man ju återigen oförmögen att fullborda loppet. Man kan så att säga kuta vidare ett tag till. Men det är inte säkert man kommer i mål. Så det är en risk att se upp med för den som är målmedveten. Låt dig inte frestas till det dåliga bytet att byta ut äran från Gud emot äran från människor. Nåväl, bekymmer. Tjugofjärde. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem, är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Kan också översättas kroppslängd. Vem kan med alla sina anabola steroider lägga en enda centimeter till sin kroppslängd? Det var en mera modern, om man ska kalla det för levande bibel, det vet jag inte, men det får ju vara. Vad handlar det här om? Jo, det handlar om att ju mer vi bekymrar oss om vår överlevnad här på jorden, desto mer tappar vi målet ur sikte. Det talas aldrig väl om bekymmer i Bibeln. Aldrig. Utan istället talas det om att bekymmer är en snara. Och det är inte så lyckligt att vi liksom bara kan slänga av oss bekymren och vara glada och lugna som kossor på en sommaräng. Det kan många av oss inte göra. Vi är lite olika funtade här. Men vi måste se upp. Därför att bekymren innehåller alltid den frestelsen. Att vi blir så fokuserade på nuet och på överlevnaden och på hur ska det gå. Att vi tappar målet ur sikte. Vi blir så upptagna med att samla skatter här på jorden, att garantera överlevnaden här och nu, så det eviga livet, det är liksom dunstar bort på något sätt. Vi blir inte målmedvetna längre. Och Jesus försäkrar, du kan inte göra ditt liv en sekund längre än vad Gud har bestämt. Om man kan göra det kortare vet jag inte, men du kan inte göra det längre. Och därför är det här onödigt för det första och farligt för det andra. Sök hellre först Guds rike. Håll målet i sikt. Glöm inte målet. Glöm inte vad du är på väg till. Låt inte ökensanden förleda dig till att tröttna. Utan påminn dig löfteslandet. Påminn dig lönen. Och påminn dig att varje gång du avstår från något för Kristi skull eller för rikets skull så är du lovad lön. I början på 7:e kapitlet möter vi perfektionisterna. Och där är vi ju, höll jag på att säga, mer eller mindre allihopa. Men här talas om en särskild form av perfektionism. Ädelperfektionism, om du så vill. De som liksom går omkring och ska rätta på allt och alla utom på sig själva. Och som därmed utövar en sorts tyranni i församlingarna. Det handlar mycket om andligt maktsökande. Och vi kanske kan vidga perspektivet en liten aning. Det finns en frestelse till att göra sig ett namn så att säga på denna sidan i Guds rike. Att bli berömd som det ena eller andra. Det är återigen det med ära från människor och makt över människor. Det är också en frestelse. Det är också en fara. Och ni märker när vi läser om de här frestelserna att ja, men käre Gud, svensk kristenhet har ju brutit emot alltihopa. Ja, det har vi gjort. Och det är därför det ser ut som det gör. Vi har anledning att gå på våra knän inför Gud. Vi har anledning att be om rening ifrån allt detta. Inte bara i vår egen generation utan kanske generationer bakåt. Därför att allt ligger som ett lock. Och det är ganska tungt att gå med ett cementlock på ryggen. Vi ska återvända till ämnet bekymmer ett ögonblick. Och med det ska vi avsluta kvällens bibelstudium. Det är för att det som sen kommer i det 7:e kapitlet om falska profeterna och så här, de ska vi avhandla imorgon, tänkte jag. Men vi ska läsa ändå lite grann från 15:e versen, några verser framåt. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Ja, om det finns något bekymmer som är universellt i Guds folk så är det här med frukten. Det är ett fruktansvärt bekymmer. Jag har hört detta i så många olika varianter, i så många olika själavårdssamtal. Usch, jag bär ingen frukt. Och till det skulle jag vilja säga ungefär som Jesus säger till Marta. När hon bekymrar sig för sin helgelse. För det är ju vad hon gör. Hon ska ju göra så väldigt mycket fint som Jesus inte frågar efter. Marta, Marta, du gör dig bekymmer för många handa. Men bara ett är nödvändigt. Bara ett är nödvändigt. Att bära frukt. När man då frågar folk som bekymrar sig över frukten, så talar de i allmänhet om hur lite de har uträttat. Jag har inte fört någon till Kristus på flera år. Nej. Än sen? Jo, men det skulle man ju göra. Nej. Du har missförstått det. Du förstår, äppleträdets uppgift är att bära frukten. Inte att stoppa den i halsen på folk. Förstår ni skillnaden? Det är skillnaden mellan resultat och frukt. Det blandar vi alltid ihop. Liksom vi blandar ihop frälsningen och lönen. Och det, håller man inte isär begreppen så blir man bara förvirrad. Det du gör, det du avstår ifrån för Kristi skull, det är frukten i ditt liv. Om du gör en kärlekens gärning och den kärleksgärningen kanske inte blev mottagen eller kanske blev utnyttjad. Det var någon som tänkte att ja, det där var ju en dumskalle, den ska vi sätta fart på och använda som betjänt. Och så blev du utnyttjad tills du inte orkade längre. Och så sitter du där och slickar dina sår och säger jag har aldrig burit någon frukt. Jo då, du avstod från mycket för kärlekens skull. Ja, men det ledde ju inte till någonting. Nej, 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 det är inte ditt problem. Du är inte kallad att köra frukten i halsen på folk. Det är inte ditt fel, det är inte äppelträdets fel om ingen plockar frukten. Och det är inte äppelträdets fel om folk plockar frukten men sen inte äter den. Trots att den var bra. Din uppgift är att bära frukt. Bekymra dig inte för det. Återvänd in i barnaskapets glädje. Att detta med att bära frukt är enkelt. Det kristna livet är enkelt. Det är inte smärtfritt, men det är enkelt. Det är väldigt viktigt att vi gör en skillnad. Det kristna livet är enklare än det vanliga livet. Det kan vara smärtsammare, men för den smärtan får du lön. Men det är enkelt. Och när enkelheten, den som hör ihop med barnaskapet, när den går förlorad så är det alltid dags att dra i snöret och säga nu är det fel någonstans. Nu måste vi bromsa här och titta efter var felet sitter. För det är inte frågan om det är fel eller ej, det är bara frågan var sitter det. Den kristens liv är enklare än livet i världen. Det kan vara smärtsammare, men det är enklare. Var målmedveten. Därför att vid målet väntar dig din himmelske fader och fullbordandet av alla löften plus den lön som du ska få för det du har avstått från här på jorden. Låt oss tacka och be. Herre, vi tackar dig för bergspredikan. Det underbara ljus som du ger oss, Herre. Den glädje och den frihet som ditt ord skapar. Herre, ditt rikes ljuvlighet. En återglans av din egen härlighet, Herre. Herre, vi tillber dig. Herre, vi vill hylla dig och ära dig och tacka dig. Jesus Kristus. Herre, vi har kanske behövt lite långa vilopauser i vårt lopp. De sista åren. Det har gått kärvt och det har gått trögt. Därför ger jag inte upp, säger Paulus. Men det kanske vi har gjort. Jag har inte orkat längre. Herre, du kan tala till oss. Du kan lägga in en ny målmedvetenhet i våra hjärtan. Du kan uppliva oss med löfte om både salighet och lön. Och du kan också peka ut, Herre, om vi har snavat över någon av de här frestelserna. Så att vi börjat på nytt att samla skatter på jorden. Tjäna mammon istället för att tjäna Gud. Herre, vi vill be om nåd över hela Sveriges kristenhet. Du, vi har på olika sätt överträtt dina varningar. Oss själva till förfång. Oss själva till mycket trötthet och till mycket uppgivenhet och resignation. Fader, låt din nåd strömma. Rena oss. Omvänd våra hjärtan. Här är vi så inställda på att vi ska allt med samma. Det är bara fråga om bums eller genast. Vi har varit så ovilliga att vänta på en lön i himlen. Att samla skatter på andra sidan genom att också avstå för ditt rikes skull på denna sida. Herre, förbarma dig över oss. Inte bara oss som sitter här. Över hela din kristenhet i vårt land. Både i Sverige och i Danmark. Fader, ge nåd. Ge mycket nåd. Ge mycket rening. Ställ oss på fötterna, Herre. Och uppmuntra oss på nytt. Låt oss på nytt, Herre, få börja löpa för att vinna segerkransen som du har lovat. Amen.